här har vi vår äldsta radio utställd. Det är inte min. Jan Anders Hannus är väldigt intresserad av radio. Han har samlat på rundradiostationer, har flera hundra stycken.
Mm.
Och så var han på ett doktor i Stundars. Och så såg han den här apparaten och tyckte att det var så fin med många rattar och mätare och så gammal ut. Och han kom då överens med den som skulle sälja den om priset. När han hade köpt och betalt den så öppnar säljaren locket, så säger han: den är tom inuti. Den har varit på Valsöarna.
Jaha.
Kallas för tullbåtsradio. Finns bara två stycken kvar i Finland. Det har tillverkats närmare 200 stycken. Och det var det att den tillverkades för tullbåtsradion.
Ja, ja.
Så att den gick på, de är omformare från batteri. Därför hamnade den på Valsöarna. Där fanns ingen ström. Och den har varit där på Valsöarna från 1931 eller någonting sånt. Och den har varit med i tre krig och varit på Valsöarna.
Ja.
Kan du säga vilka tre krig den kunde ha varit med om?
No, vi har ju vinterkriget och fortsättningskriget.
Men det tredje, då börjar folk skratta. Du, ja. Jag säger...
Brännvinskriget.
Ja, spritkriget.
Ja, ser du, jag gissar rätt.
Det är den första som har kommit.
Ja, så. Ja, ja, ja.
Ja.
Jag tänker, då man skulle bara liksom få veta vad de har sänt och tagit emot med den här, vilka meddelanden.
Ja, det är då sjöbevakningens, eller kustbevakningens station mest, och även lotsarna använder den. 1944 så fick man en så kallad Berta, VREHB-station dit. Och någon då utav lotsarna eller sjöbevakningen så frågade om man fick ta hem den där stationen.
Så blev den räddad. Så
att blev den räddad och han plockade ur och har använt den som spritskåp.
I perfekta.
Man ser att de har tagit i. Syns tumavtrycken, lacken är bortnött på docket.
Ja.
Men när han hade betalt så säger han som säljer: alla de delarna borde finnas i den här lådan.
Oj, se du.
Så jag har rekonstruerat stationen. Jaha. Den är helt intakt med rör.
Fungerar den?
Jag vågar inte sätta strömmen i den.
Nej, just det, då kan det bli fyrverkeri.
Det är så speciella rör från 1928.
Ja.
Det är två stycken. De finns i Tyskland med 250 euro per styck.
Oj, okej. Okay. Men det är lättare vara.
Så att den borde fungera. Där är telegrafinyckeln.
Ja.
Nere i hörnet. Och den är då rekonstruerat som den har sett ut från början.
Ja. Hör du, en sån sak under det här brännvinskriget då, hur var det med smugglarna? Lyssnade de på vad tullarna pratade med varandra i radio?
Det tror jag inte de gjorde. Inte.
Ja. Så avancerad var det inte?
Nej, de var inte så avancerade. Men jag ska inte svära på att det kan hända att de hade.
Mm.
Så det här är som en intressant station som vi har, och sen alla övriga radio som finns här, så sådana radiostationer som har varit vid fronten. Och här har vi en soldat som sitter vid en radio som ska föreställa som en signalspanare.
Ja.
Då har vi också en telefoncentral, armé, fälttelefoncentral. Min son bor i Kaskö. Hans granne kom in. Hennes man och son har dött bort. Hon skulle sälja gården, så sa hon: jag har en tung teknisk låda i uthuset, ska jag föra den till Botniarosk? så sa han, sonen min, att när jag ska komma in och titta. Mm. Och så var det en fälttelefoncentral.
Oj.
Så nu kan vi demonstrera för skolungdomar som kommer på kurser här. Mm. Så kan vi demonstrera hur en telefoncentral fungerar i varje by.
Ja.
Och som vi har ringt i 100 år.
Ja.
Så att,
här har du fälttelefoner på rad också.
Sen har fälttelefonen, det här är inkopplat på telefoncentralen. Så, mm. så vevar jag här, så faller klaffen ner för linje nummer 3.
Just det.
Ja. Och i byn så visste de vem som ringde när klaffen föll ner. Den fungerar bättre än våra dagens telefoner på ett sätt. Mor och far måste fara och ta in Torrhö, hemma lämna en 5-6-åring. Och så sa de till honom att om det blir något problem, ring till mormor. Och det blev ju problem, så han tog ju på väven, så svarade han på central, så sa han, jag ska prata med mormor.
Mm.
Försök säg till din dagens telefon att jag ska prata med mormor, det går inte.
Jo, nej.
Men de som satt på centralen visste vem den där linjen var, och de visste vem som var mormor,
mm.
så de kopplade upp.
Jaja.
Så det här, liksom, vi har 3 telefoner inkopplade på den här centralen, och mera ska jag ha dit. Jag har tänkt mig att jag ska ha till Bengtsgården och sen upp till Hagas butik och apoteket.
Ja.
Så det blir 6 linjer. Mm. Guiderna som är här så kan då ringa, så hör de i kontoret att nu vill de ha någon hjälp.
Ja, ja.
Sen har vi här Finlands hemliga vapen.
Här är något krypteringssystem.
Det här krypterar man meddelanden med.
Mm-hmm.
Det är en fanerlåda med linjaler och som man kan flytta. Och man lotta med kulor eller med pinnar ett helt nytt alfabete.
Var det dagligen de bytte eller hur ofta?
För alla ändamål.
Ja.
Sen skrev man ner det där alfabetet på ett papper där alla bokstäver fanns.
Mm.
Så då måste de veta att det där är vanliga alfabetet.
Ja.
När man skulle då koda ett meddelande, nu har jag det på finska. Så har du här, olemme kokoontuneet rautatieasemalla.
Mm.
Så flyttar man ihop, så man har 5 bokstäver i varje ordgrupp. Och sen tar man första bokstaven, så lägger man det, linjalen på O. Så blir det K. Och L blir följande bokstav.
Ja.
Så att olemme blir KZMOT.
Ja.
Det där går inte att knäcka med en datamaskin.
Jaha.
Därför att det är lottat.
Just det.
Det är 32 upphöjd i högsta potens.
Ja. Men hur fick det förmedlat då till mottagaren hur dagens alfabet
såg ut? Det gjordes 2 papper.
Jaha.
De som får till exempel får in i Ryssland och saboterar järnvägen och bror.
Mm.
Och sånt, så hade ett papper och ett fanns i Finland.
Jaja.
Och de sände då med sin kynelradio som fanns där nere i skåpet.
Ja.
När de hade liksom gjort sitt ärende klart, att de fick komma och hämta dem med flyg, så sände de meddelandet med det som de sen har kodat med masklådan.
Ja, jag läser här på väggen att den heter masklådan.
Ja, de for ut och mäta. De hade masklådan,
ja,
det här.
Och den här skivan här bredvid, är det något annat?
Då, 1940-talet så utvecklade Antti Vihuri en skiva som kallas för Allu. Och där har man lottat de röda bokstäverna som finns här inuti.
Mm.
Så att det är också lottat med kulor eller pinnar.
Mm.
Så det här är Finlands hemliga vapen.
Ja, just det.
När ryska kommissionen kom till Finland så var det första de frågade efter, så sa de att vi ska ha masklådan. Så sa finska representanter att den får ni nog, men ni har väl inte någon papper att sätta i den.
Nej, just det. Ja.
Så att det här var en riktig knix.
Är vi bra här om någon patrull blir tillfångatagen, så det behöver bara förstöra det pappret?
Ja, ja.
Att den här metallen kan man ju inte elda upp till exempel.
Ja, då var det här.
Pappret kan man fast tugga i sig och så.
Ja, så det är ganska säkert. Annars knäckte ju finska, inte radiospanorna, utan våra matematikgenier. Så de knäckte alla koder.
Jaha.
Både japanska, och Ryssland hade 6 koder.
Mm-hmm.
Och amerikanska koder fanns det. Marinen hade sina koder. Och England, Frankrike, alla koder knäckte finnarna.
Jaha.
Så det är därför som Ryssland, man skickade de här radiospanarna ur landet. För att de ska hamna i ryska händer.
Ja, ja.
Vi har korsoradio. I varje korso fick de så småningom en rundradiostation. För att det var ju ställningskrig,
ja,
i 4 år. Och det var 3 bolag. Helvar, Hellberg och Fenno.
Just så.
Som tillverkade de här. Och den som vi har här så är en hellbergare.
Mm.
Och de tillverkades 3 000 stycken. De som sen slapp civil så fick ta med sig hem, om de ville, en radio. Resten brände stopp.
Jaha.
Gjorde en stor påskbrasa och brände stopp. Så det är väldigt svårt att få tag på en korsoradio.
Ja, men ni har en här.
Ja, vi har en. Ja. Det finns 3 stycken i Närpes. Men då kommer vi till den viktigaste radion som radiospanarna använde. Hallama, som var chef för radiospanarna, fick reda på att i Amerika fanns en mottagare som var väldigt bra och inte riktigt dyr. Det fanns riktigt dyra också. Men hur skulle han få från USA när tyskarna och USA var i krig?
Mm.
Och Finland var i maskopi med Tyskland eftersom de inte fick hjälp av någon annan. Hallama for över till Sverige, gick ihop med Ehrensvärd som var högsta befälet i Sverige. Och sa, nu vill vi ha 200 apparater från Amerika. Vi betalar dem.
Mm-hmm.
Men vi får inte köpa från USA. Så sa Ehrensvärd, nej, vi är neutrala. Vi ska inte blanda oss i det här inte. Så då hallade man upp ur fickan ett häfte. Så sa han, här finns nyckeln till 6 ryska koder.
Mm-hmm.
Ni får dem om ni skaffar apparaterna. Jo, då gick det bra.
Byteshandel funkar.
Ja, så att Sverige köpte dem från USA, Finland betalade. De kom över isen, största delen, från Umeå till Vasa. Som jag kommer till senare.
Ja.
Men de här 200 stycken så räckte ju inte riktigt till. Så att då började ASA tillverka, därför var de med om korsradio.
Nej, de har lite viktigare grejer,
ja,
på gång.
De flesta här som jag har utställt här så är ASAs tillverkning. Så de gjorde en kopia. Och efter kriget blev det ju frågan om att de har liksom kopierat amerikanska grejer. Men om man lyfter på locket så ser man att där finns amerikanska rör.
Ja.
Men annars principen så är likadan. Här är det tyska rör.
Just så.
Och lite ommöblerat så att den är exakt likadan inte.
Mm.
Men de var ju med ett helt skilt nätaggregat. Jag köpte den här och det fanns en transformator här som är helt öppen. Så jag har lagt en skiva ovanpå så att man inte kan ta mot transformatorn.
Mm.
Här i hörnet har vi en AGA Pale radio. Som man hade då i de här Ekom 12 radiobussar över Kvarken, över isen, som var fullastade med nationalradio. Samt i varje bil fanns en Pale radio. Man hade en ram som, med antenn som man kunde ställa upp i den där radiobussen och se varifrån signalerna kom.
Mm.
Så det här är AGAs Pale radio. Jag tror det finns bara den där i Finland.
Jaha.
Så har vi Kukkopilli. Vi har vi pågående olympiad. 1940 skulle Finland ha olympiad. Men därav blev inte. Yleisradio Paja hade tillverkat en liten radio som man skulle ge två stycken till varje land. En åt ledningen och en åt de som skötte om deltagarna. Nå, eftersom de hade tillverkat en hel del av de här apparaterna så bjöd de ut dem åt finska armén. Som sen använde de vid eldledningen vid kanonbatterier.
Just så.
Det, eldledningen så var alltid ungefär en kilometer ifrån där kanonerna fanns. Så det går inte långt, men den användes. De här tillverkades 3276 apparater. 650 blev sönderbombade. Resten brändes upp. Så att det är väldigt svårt att...
Det var dåtidens återvinning.
Ja, man brände upp det som inte man behövde.
Jo.
Så att det finns enbart på museer. Jag har bytt den här åt mig från Kurikka. Så kommer vi till följande station. Som är en pansarvagnsradio. Som är lite speciell. Där finns då både engelsk och rysk text.
Ja.
Amerika, Kanada och England sände stora hjälpsändningar till Ryssland under kriget.
Mm.
Och den här har tillverkats då i Kanada av Marconi-fabriken och skulle levereras till Ryssland. Mm. Men det blev stopp på leveranserna.
Jaha.
Därför att Erkki Palle, vårt matematikgeni, skulle åka på weekend ledigt. Och sen gick han runt i en sal där de satt och lyssnade. Och så vid en papperskorg så var det en papperstuss. Så sa han, vad är det där? Så sa han som att ta emot det, så sa han, siitä ei saada minkäänlaista tolkua. Sama går absolut inte att få reda på vad det är. Så tog Erkki Palle den där lappen, gick till järnvägsstationen och satt och väntade på tåget. Så knäckte han koden.
Oj.
Det var amerikanska flottans kod och positionen på 37 fartyg norr om Island. Mm. Ingen hade kunnat tänka sig att de hade konvojer som gick norr om Island.
Nej,
till Murmansk.
Mm-hmm.
Han sprang tillbaka till garnisonen, ringde Helsingfors. Helsingfors ringde Berlin. Berlin ringde upp till norra Norge, sände ut flygplan och hittade hela konvojen.
Oj.
Då sände man ut ubåtar och flyg. Och sänkte 36 fartyg.
Oj.
Allt som Kanada och Amerika hade sänt så sänktes. Därför vågade de inte längre sända radio på stationen. Ja. De lämnade då i Kanada ungefär 200 stycken. som delades ut efter kriget till Holland, Belgien, Luxemburg. Sverige fick 10 stycken och det här är en av dem.
Jaha.
Så den här har inte varit vid fronten, men den har att göra med Stella Polaris.
Tänk, det lönar sig att kolla i papperskorgen.
Ja, gör det. Och det var därför som det var så oroligt, därför att det var ju positionerna i grader och minuter och sekunder.
Ja, just det.
Så
den här spanaren förstod inte sig på koordinater.
Nej, det var just det.
Ja.
Så därför, men Erkki Palle som var matematikgeni, det är ju han som har utvecklat vårt socialskyddssignum för flera miljoner personer. Mm. Det lär väl börja bli fruntligt så småningom.
Ja.
Men det är han som har utvecklat socialskyddssignumet.
Yle Vega.
Radio är så kallad garnitionsradion. På varje garnition så hade man en lite större radio. Som man då hade kontakt med till olika stationer. Som då fanns i andra garnitioner samt. Det som då hörde till deras signalområde,
ja.
Så att säga. Det här, alla de här finska stationerna så har ett namn, typbeteckningen VREHB, men man kallar den för Berta.
Ja.
Och en sån hamnade ute på Valsörarna efter kriget. För att de är mycket modernare och,
ja.
Och bättre. Så att sån hamnade då sen ute på där Valsörerna. Denna modell användes ända till 1970-talet. Då kom modernare grejer.
Just så. Ja.
Följande station så är speciell. På den finns en rysk armémössa.
Ja.
Och det är den blodigaste apparaten vi har här.
Jaha. Modellen eller rent av exemplaret?
Nej, det är ett krigsbyte från Raatemotti.
Åh. Oh.
I Suomussalmi. Ryssland skulle skära av Finland från Suomussalmi till Uleåborg. Och det var bara det att kungbore blandade sig i.
Mm.
Det blev 36 grader kallt. Den ungerska divisionen på 22 000 man var inte van med sådana kölder. Och sen hade vi enbart skyddskåren där. Det fanns ingen armé. Men det var en meter snö. Så att de fastnade i Suomussalmi. De här skyddskoristerna som fanns klädde på sig vita kläder, klättrade upp i träna. Och där de började elda och koka någonting så sköt de sönder kokkärlen. Så att när det är 36 grader kallt och man inte får varm mat så lever man inte länge.
Hmm.
Visserligen sköts det en hel del där utav de här ryska soldaterna. Men största delen, 19 000, så frös ihjäl. Mm. Det finns en bok här, som du ser, hur bedrövligt det är. Finland hade en pansarvagn när kriget började. Där fick man 37 stycken i Suomussalmi. Så det är därför jag säger att det är den blodigaste apparaten vi har.
Just så.
Som jag vet av.
Mm.
Det är bedrövligt när man tittar och det finns filmer som är filmat där i Rate under kriget. Hur både hästar och soldater frös ihjäl och ligger i stora högar.
Mm.
Man fick 2000 hästar som krigsbyte plus en del utav de här radiostationerna. Den där radio som tillverkades före kriget, den är från 1933. Och var meningen att de skulle vara på kolhåser. Det var billigare att bygga en radio och ge ut en kolhås som kunde ha 40-50 kilometer till följande, än att de skulle bygga en telefonlinje, så var det klart att ge dem en radio.
Ja.
Så att det är, från början så var det en kolhåsradio. Och den där fungerar. Det är bara att sätta i antennen och batterieliminator, så går det att använda den.
Mm-hmm.
Och de har ett speciellt ljud. När man lyssnar på normal telegrafi så är det ju en konstant ton som sändes. Men den här så låter piu, 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 piu. Piu, 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 piu. Riktigt sådär som bedrövligt ljud har den. Men det går att telegrafera och sända med den. Samt även prata i mikrofonen på den.
Mm-hmm. Vi ska se här, 1500-6000 kilowatt. Är det mellanvåg?
Det, det är nog det som vi kallar till 80 meter.
Ja.
Mellanvåg. Eller om vi börjar längst ner så är det långvåg,
ja.
Mellanvåg, kustvåg, där fartygen höll till.
Jaha.
Och sen kommer du in på kortvågen på under 100 meters våglängd.
Ja, ja.
Och radioamatörernas frekvens så ligger på 3500, så den här går att använda i radioamatörtrafik.
Det är som det kör veteranbil.
Ja, två gånger i året så är vi igång med alla såna här gamla stationer. Vi som kör med veteranradio.
Jaha.
Så det är självständighetsdagen.
Mm.
Så är man igång med de här gamla arméradiorna.
Ja.
Och även Marskis syntymepäivä, Finlands flaggdag, den 6 juni eller 4 juni, jag minns en av dagarna.
Ja.
Så då brukar det vara här och vara igång. Sen har vi artilleriets radio som de använde då under kriget. Från spanarna, de som gick ända fram till fronten, och så var fienden fanns, som meddelade dem på radio då till eldledningen. Och Finland är de enda som kan prickskjuta med kanoner.
Är det så?
Ja, därför att vi har general Nenonen som arbetade då ut ett system att man visste vad en granat vägde och sen hur mycket avståndet förstås. Och riktningen, de som var spanare, så gav koordinaterna, så fick de riktningen. Och sen laddade man kanonen med granaten och ett visst antal skivor med krut.
Mm.
Och höjden kunde man ställa. Då meddelade de ett skott som meddelade signalisten att 200 meter till vänster, 100 meter närmare. Och då sköt de med 7 kanoner på ett och samma ställe.
Mm.
Så det där är ju till för att man ska spara på ammunition. Ryssarna brydde sig tusen vart fan alla granater får. De bara stoppa in i pipen och lät det gå. Så håller de på ännu nere i Ukraina.
Ja, men som det hagelbössattityden, massa hagel och så ser vi bara ett år.
Ja, det ger moralisk nedbrytning att det smäller mycket och har mycket ljud och så bortåt. Men finska armén så använde Nenonens system ute vid fronten. Följande radio är en marin radio. Som den där äger faktiskt, nu har de fått den som gåva.
Jaha.
Och det är en tysk apparat. De fick 10 stycken till marinen från Tyskland. Och den har sen hamnat i Riihimäki. Och Lars Nikko som bor på Åland, som är hemma från Vasa. Han köpte den av honom från Rehimäki. Och nu har han donerat den hit till museet. Den är fullt komplett. Där finns själva radion. Sen finns det en reservdelslåda med alla rör som behövs till den.
Ja, ja.
Samt alla sladdar och telegrafinyckel bland annat och mikrofon.
Mm.
Till den hör det också egentligen, om den var i arméns användning, en vevgenerator. Där finns en sån som vi också har fått från Vasa.
Ja, ja.
Det är själva axeln står där man vevar, liksom den här.
Mm.
Yle Vega.
Följande radio är en svensk radio som heter 10 watt BR modell 39.
Ja.
Den här radion har också en historia. Finland skulle 1936-37 skaffa radioutrustning. Man hade, men det var så dåligt tyckte man. Så man var över till Sverige och titta. Och då hade svenskarna just fått den här radion utvecklad. Och man var då så att man ville prova. Man får till 1938 var två officerare över till Sverige och fick provköra.
Ja.
Och tyckte att de gick väldigt bra. Sen lånade man fem stycken till Finland. Och man lånade fem stycken Löwe, Opta från Tyskland.
Mm-hmm.
Och sen hade man finska stationer. Som jag vet vad det är, därför det står bara i pappren Asema Yksi. Och sen från Vilmanstrand och norrut 50 kilometer mellan varje station. Den här gick längst.
Jaha.
Så i februari 1939 då märkte man att Ryssland håller på att ställa till någonting. Att man åkte till Sverige och beställde 200 stycken. I maj hade fabriken 100 stycken nedpackade i lådor. 50 var provade, 50 var under arbete. En sabotör brände upp hela fabriken.
Oj.
Dit får alla apparater. Mm. Men det finns inte i en bok som jag har här, som heter Yhteys. Här finns beskriven alla apparater som finska armén har använt. Men inte den där.
Ja, så.
Bara står att det antagligen har de använts. För att de har hittat bruksanvisningen i krigsarkivet.
Jaha.
Och det var ju det att det var hemligt. Sverige skulle inte hjälpa Finland. Det skulle vara hemligt. Och vi hade 5000 frivilliga ute vid fronten.
Mm.
De hade med sig.
Ja,
radiostationer. Ja. Och de hade fått ytterligare, förutom de där fem första, så hade de fått ytterligare. Det finns bilder på där lottorna sitter och övar på en sån här.
Just.
Den här behöver inga batterier.
Jaha, man är hade generator?
Man hade generator.
Och någon som satt och veva?
En satt och veva och kabeln emellan.
Ja.
Så kunde man ha kontakter.
Mm.
Så den är komplett på, förutom att jag får inte tag på kopplingen här.
Ja, just det.
Stöpseln som ska stoppas i.
Ja. Här är 3 kronor målat på radion. Kungliga arméförvaltningens tygavdelning står det på den.
Ja. Jag har ju köpt den där i Sverige.
Ja, ja.
Därför att allt som fanns i Finland så har försvunnit.
Just, eldades upp eller något.
Ja.
Grävdes ner.
Men, här står det där att de hade hittat bruksanvisningen. Så kom en bok ut där det står Viesti sota Rukajärvelle. Rukajärvi är här rakt österut. Och där har man räknat upp vilka radiostationer man använde. B-radio VREH, den där som garnisonsradio.
Mm-hmm.
Så vi kom med C-radio VRFK, den där. D-radio VRGK, den där.
Mm-hmm.
Och alla puhelinta kukkopilli VRKH, det som skulle för olympiaden. 10 per partioradioita.
Ja.
Kyynelradio.
He var det här, just så. Mm.
Samt 2 ruotsalaista B-radio 10 watt.
Jaha. Och här är den här då?
Ja.
Troligen.
Ja. Det finns inte någon annan 10-wattare i Sverige.
Ja, ja.
Det där BR betyder inte att det är klass B, utan den är bärbar.
Ja, ja.
Så jag forskar mycket och tar reda på allt möjligt.
Ja.
Som sista apparat så har vi här då infanteriets radio, som infanteriet använde. För när vi då skulle börja med, eller det började med att i Kristinestad bildades en förening som hette Radiohistoriska föreningen Stella Polaris, som Per Elof Boström startade.
Mm.
Och där var jag med och var vice ordförande där. Och min bror Charlie, han filmar mycket. Så jag sa till honom att vi ska åka upp till Nykarleby. Där finns bror Eng som är 96 år. Var telegrafist ute vid fronten.
Jaha.
Och se om han visste någonting om Stella Polaris. Vi for dit och fick en intervju med honom och filmade alltihopa.
Mm.
Och så sa jag, frågade jag då om han visste någonting om Stella Polaris. Så sa han, nej, när jag blev civil efter kriget så var Stella Polaris över. De hade redan farit i Sverige.
Ja.
Så sa jag, nu har du nu andra historier då? Så sa han att jo, vid Tienhara, då det blev riktigt åka ut. Det är från Viborg, som finns i Viborgska viken. Då var ryssarna på sydöstra stranden och finnarna på den här sidan. Och då var han i en liten timmerkoja och en kamrat med radion. Och då hörde han att kamraten som var längre ut på udden mot Finska viken meddelade att nu kommer ryssarna. De ställer upp på stranden och ska över. Att skjut med kanonerna allt vad ni har. Men det där hörde de inte i eldledningen. Då säger bror att jag förmedlar.
Mm.
Och mitt i han höll på att telegrafera och sände det där meddelandet, så kommer en granat in genom väggen och genom andra väggen och smällde i farstun. Det var en shrapnel som ja. med tidsfördröjning.
Oj.
Så säger kamraten, fortsätt och sen bara, de hittar inte i oss någon fler gång. Och det gjorde de inte heller så.
Mm.
Så att det var historien han hade om där vid Tienhara. Att en sån radio hade han där. Och,
jaha.
Och den fungerar. Den där är inte komplett, så den där pansarvagnsradion.
Ja.
Kokopilli har jag inte heller provat. Den där Pejl-radion fungerar. Och Vera, alltså VRLK.
Ja.
Fungerar den där, även nationalen fungerar, men inte Korsoradio.
Mm.
Så att de här går att starta upp när som helst. Vi fick från Teua en räknesnurra. Kan du med den där?
Nej, men sådana där har jag sett förut.
Ja, de använde dem på bland annat på banker. Det är en sofistikerad räknemaskin som kallas för räknesnurra. Det går att ta division
Ja.
Gånger, plus och minus.
Mm.
Allt går, men den är väldigt invecklad att använda.
Ja.
Han, Nenonen, general Nenonen, ja, använde en sån när han utvecklade de där ballistiska banorna.
Ja.
Den där har vi fått från Teua och den har varit ute vid fronten.